Damaskus, 2013. Underrättelsetjänstens fängelse, avdelning 235. De är inlåsta, flera meter under marken. Det är trångt, finns knappt plats för alla att stå. De lyssnar efter ljud. Hör hur någon öppnar den lilla luckan som finns på metalldörren. De vet vad det betyder. Någon kommer att dö.
Nu ska jag lämna 2 stycken vitlök, färsk också. Och lite salt.
Hani sätter in laxen i ugnen och rör om i dillsåsen som bubblar på spisen. Så länge han kan minnas har han älskat att laga mat. Och som kock har han rest runt i världen.
Jag började i Syrien, sen jag flyttade till Lebanon, Dubai, sen jag reste till Amerika, Regency Park, New York.
Men nu bor han i Sverige och lagar mat till ett äldreboende.
Jag älskar svensk mat. Fiskegratäng med räkor, pitti i panna med rödbetor också, det är jättegott. Pasta gratäng, det är gott också med kyckling. Ah, det är gott.
Han fyller snart 40, har välansat skägg, skrattar mycket.
Jag älskar så mycket laga mat.
Han saknar några tänder. På högra handen är halva pekfingret borta.
Olivolja.
Köket är hans trygga plats. Här tänker han inte på allt det som hänt. Även om det ibland varit svårt för honom att hantera knivar.
Alltid där när jag tagit kniven, jag kom ihåg lite.
Han älskar sitt nya land och de man nu lagar mat åt.
Vi har Lars och Håkan, de bor där. Britt-Marie också. Jag älskar dem så mycket, jag lovar dig. Jag älskar så mycket. Ibland de sitter i köket, skala potatis.
Han säger att det är för deras skull, för Sveriges, som han nu vill berätta om det som hände honom i några av Syriens värsta fängelser. Om den man som under lång tid torterade honom.
Han säger, hakamat alayka al-mahkam al-ilahiyya. Han menar, jag är din gud.
Jag är din gud, ja.
Hani tar fram sin mobiltelefon. För ibland räcker orden inte till.
Det betyder...
Han tar själar.
Jag tar själar. Han menar det.
Han visar oss en bild som spridits på sociala medier. På en man som sitter på en parkbänk med en läskburk i handen. Han har kamouflagekläder. Gråsvart hår. Sneglar in i kameran. Det står att han bor i Sverige. Och Hani är säker. Det är han. Han som tar själar.
Vi var helt galna. Vi vill ha frihet.
Protestdemonstrationerna i Syrien sprider sig.
I Syrien har säkerhetsstyrkor även idag med våld slagit ner regimen.
Det är 2011 och runt om i Syrien protesterar människor mot landets diktator Bashar al-Assad.
Att människor nu vågar sig ut på så många ställen i ett land med en av arabvärldens allra mest repressiva regimer är mycket illavarslande för regimen.
Vi vill ha ett land som respekterar människor, som respekterar oss.
En av ungdomarna som samlats utanför universitetet i centrala Damaskus är juriststudenten Amr Bitar.
Jag är medveten att det är farligt.
Han vet vad som kan hända dem som hamnar i säkerhetstjänstens fängelser.
Du kommer torteras ihjäl.
Snart dyker de upp. Men med vapen.
De slår oss med 3 poker.
De får tag i Amr och för honom mot en bil.
4-5 personer börjar slå mig
En av dem håller en kalashnikov tryckt mot hans hals.
Jag tänkte bara på min mamma. På hennes chock när hon fick veta att säkerhetstjänsten tog mig.
Så kommer en äldre man fram och försöker prata med den som håller fast Amer.
Så han tappade koncentrationen lite. En sekund räckte för mig för att springa.
Han tänker att de kommer skjuta honom i ryggen.
Jag bryr mig inte. Okej, sköt mig, men ta inte mig till det jävla hemska fängelset. Tack och lov kunde jag fly ditåt. Leva på nytt.
Att vara här och prata svenska, du och jag, känns det jättekonstigt.
Det har gått 14 år. Diktatorn Bashar al-Assad har förlorat makten över Syrien. Och Amer är reporter på Sveriges Radio.
Det är helt obeskrivligt. Alltså, och den räcker inte till.
Vi är i Damaskus eftersom vi har fått ett tips som gäller några av Syriens värsta fängelser och om Assad-regimens tentakler i Europa och Sverige.
Och ifall det här stämmer så det är så viktigt att allmänheten i Sverige får veta om det. Nu har vi mycket att göra. Nu drar vi. Jalla.
Du lyssnar på Diktatorns svenska krigare.
De kom till Sverige och de fick medborgarskap.
En granskande serie från Kaliber.
Kushner från Assads military intelligence.
Ondska i sin absolut renaste form.
Vi måste skydda svenska samhället från dem.
Reportrar Amr Bitar och jag, Marcus Alfredsson. Vi vill varna för att programmet innehåller skildringar av dödligt våld, tortyr och sexuella övergrepp. Del 1. Han som tar själar.
Hej, jag heter... jag kommer från Syrien.
För oss börjar den här historien med att vi lär känna kocken som vi här kommer kalla för Hani. Vi har bett honom berätta sin historia från början.
Jag ska se vad händer med mig. Först i mitt landet.
Det är vår. Och vi sitter utomhus vid ett träbord. Vi vill förstå alla detaljer rätt. Så vi tar det på arabiska. Vår reporter Amr Bitar översätter.
Det är 2013 på flygplatsen i Damaskus.
Hani går genom passkontrollen. Han har precis kommit hem från New York där han jobbat på ett hotell.
Jag var glad för att jag är hemma i Syrien. När jag kom ut stod min pappa och mina systrar och väntade på mig.
Det är då de dyker upp. Regimens män.
De griper mig och min pappa.
De tvingar in dem i bilarna som väntar utanför. Männen kör ut på motorvägen mot centrala Damaskus.
Vi frågade, vad är vi anklagade för? Vad har vi gjort?
En av männen börjar sticka honom i sidan med någonting vasst. De kommer fram till en hög brun byggnad omgiven av murar med taggtråd. Sektion 235. Underrättelsetjänstens kanske mest fruktade fängelse. En plats som alla i Damaskus känner till. Också vår reporter Amr Bitar.
Det är väldigt, väldigt, väldigt stort fängelse med hundratals celler.
Fängelset kallas för Palestinasektionen eftersom det en gång i tiden hade ansvar för att övervaka de palestinska grupper som finns i Syrien.
Men sen fick det här fängelset ett helt annat uppdrag.
Det är ett av de fängelser där regimen systematiskt torterar och avrättar människor.
Tusentals människor dog i fängelset efter tortyr.
Hani och hans pappa förs in i fängelset till ett förhörsrum.
De säger till min pappa, du har inte uppfostrat din son. Din son är agent. De klär av honom och börjar piska honom.
Pappan är gammal, skör, men det spelar ingen roll.
Jag skriker och vrider på mig. Några soldater kastar ner mig på golvet. Sparkar mig i ansiktet.
De sätter Hani vid ett bord. De anklagar honom för att ha hackat en tv-kanal och säger att han är en av hjärnorna bakom rebellgruppen Fria Syriska armén. Han förstår ingenting. Han berättar att han inte bott i Syrien på flera år och att han inte haft något med politik att göra. Förhörsledaren lägger fram Hanis plånbok på bordet. Sen klockan, cigaretterna, mobiltelefonen.
Han säger, öppna din mobil. Jag svarar, du kan inte öppna min mobil. Han slår mig i ansiktet. Han tar en grilltång. Han krossar mina tänder.
Han möter sin pappas blick.
Han har händerna bundna och står mot väggen.
Han gråter. Hani öppnar mobilen åt förhörsledaren.
Han börjar bläddra bland mina bilder och videor. Men det finns bara bilder på mat som jag lagat.
Hani berättar att hans pappa släpps, men att han själv blir kvar. Att de låser fast honom i en trappa av metall tillsammans med två andra fångar. Den ena är en kvinna, den andra en 12-årig pojke som gripits när han köade utanför ett bageri.
Han deltog inte i någon demonstration. Ingenting. Han stod i kö vid bageriet för att hämta bröd åt sin familj.
Några vakter kommer och hämtar dem.
De tar oss till en plats som kallas förvaringen.
De kommer fram till en plåtör. Vakten knackar på, men ingen öppnar.
Så han ropar, Ibrahim.
Mannen som heter Ibrahim kommer ut och tar tag i kvinnan.
Hon vägrar gå in med honom. Han tar henne i håret och slår hennes huvud i dörren.
Hani kommer snart förstå att Ibrahim är en av de mäktigaste personerna här inne. En som bestämmer vem som ska plågas och hur. Vem som ska leva och vem som ska dö. Ibland hör han hur de andra vakterna ropar på honom med hans fullständiga namn.
Ibrahim.
Han heter Ibrahim. Och Hani vet nu också hans efternamn. Dagarna går och tortyren bara fortsätter. Hani får veta att han ska glömma sitt namn. Att han bara är ett nummer. De kallar honom för S3. Hani berättar om hur han dagligen blir slagen med ett grönt, tjockt plaströr. Hur de drar ut hans naglar. Tvingar upp hans hand. Och skär honom med en kniv. När Ibrahim släpar ut honom i korridoren. Droppar det blod på golvet.
Han trycker upp mig mot väggen. Se vad du gjorde. Ditt djur. Han tvingar mig att slika upp blodet.
Hani berättar om hur han blir upphängd i taket och får elstötar. Hur Ibrahim sticker honom med en bajonett. Hur han tvingar honom att lägga sin hand på bordet. Tar en avskuren kolaburk. Lägger mot pekfingret. Och slår till. Hani dunkar händerna i träbordet. Ställer sig upp och andas. Ibland måste han påminna sig själv om att han är i säkerhet i Sverige. Han sätter sig ner igen och plockar fram sin mobiltelefon. Visar bilden på mannen med kamouflagekläder som sitter på en parkbänk och dricker läsk.
Det är bra.
Torteraren Ibrahim.
Är det okej att få bilden? Ja, absolut.
På sociala medier sprids uppgiften om att han bor i Sverige. Hani vill att vi ska försöka hitta honom.
Mitt intryck av honom är ju att han har väldigt mycket att berätta. Han var angelägen om att berätta för mig så att jag skulle förstå vad det är han har utsatts för.
Det är 2021 och i ett ljust kontor i centrala Stockholm träffar advokat Anna Dahlbom Langley för första gången sin nya klient.
Berättar om sin bakgrund, var han kommer ifrån, vad han har arbetat med och att, hur han då har kommit att bli utav intresse för de syriska myndigheterna, rent felaktigt helt uppenbart.
Hani har gått till polisen och berättat att hans torterare finns i Sverige. Polisens krigsbrottsenhet öppnar en utredning och Anna Dahlbom Langley blir hans målsägande biträde.
Som advokat så försöker man alltid att distansera sig något till det man får höra utifrån att det är svårt att utföra ens uppdrag om man blir alldeles för känslosamt involverad. Men det som klienten här berättar om är ju svårt att freda sig emot. Jag tror att det var två tolkar som frånsade sig uppdraget för att de inte klarade av att lyssna på det här.
Anna Dahlbom Langley har jobbat i över 20 år med brottmål och tidigare asylärenden. Det är inte första gången hon möter någon som utsatts för tortyr.
Men det här är ju en av de värsta berättelserna jag har hört. Det är ju på något vis ondska i sin absolut renaste form. Det är inte bara frågan om att det är tortyr vid något enstaka tillfälle utan mer eller mindre dagligen. På alla möjliga tänkbara och otänkbara sätt. Blodvite, sårskador, ja, brutna ben på olika delar i kroppen. Det är ju också frågan om att han har blivit av med flera tänder. Man har lagt brännande kol på honom på kroppen, direkt på huden. Sen har han ju också ett finger som är avkapat.
Polisen tar Hannis uppgifter på största allvar.
Man ombesörjer en rättsmedicinsk utredning av honom på Rättsmedicinalverket där man dokumenterar hans skador i form av ärr då och annat som ju alltjämt finns kvar på kroppen. Man tar också in tämligen mycket material från min klient som jag är behjälplig med, avseende då bilder och filmer som finns på internet som kan kopplas till olika personer som han namnger i sin berättelse.
Hennes telefon är full av material som rör fängelserna i Syrien. När han inte lagar mat letar han efter spår av de som dödat och torterat på uppdrag av diktaturen. Han visar oss filmer som läckt från fängelserna.
Black Whip.
Vi vill återigen varna för skildringar av våld och sexuella övergrepp. En man ligger på marken och blir slagen med vad som ser ut som ett järnrör. De kastar ett betongblock i huvudet på honom. Sen skjuter de honom. Det är svårt att urskilja ansiktena. Men Hani tror han vet vilka de är. Han berättar om allt det han sett andra fångar utsättas för. Om hur vakterna tvingade en kvinna att klä av sig och sen lät en hund attackera henne. Om pojken som kom in i cellen med brännskador efter att vakterna torterat och våldtagit honom. Vi får kontakt med fler överlevare från dödsfängelset.
De berättar om samma saker. Exakt samma detaljer.
Det gröna, tjocka plaströret till exempel. Som fångvaktarna döpt efter FNs sändebud till Syrien.
Lakhdar Ebrahimi.
Fångvaktarna använder sällan sina riktiga namn. Och många av de före detta fångar vi pratar med har haft ögonbindel eller huva i fängelset.
Så de kunde inte se någonting. Men Marcus, nu är vi på väg för att träffa en kvinna som jag tror vet väldigt mycket.
Det är början av december 2025. På gatorna i Damaskus firar människor att det gått ett år sedan diktatorn Bashar al-Assad störtades. De som tog makten var den islamistiska rebellgruppen HTS. Och vad som nu kommer hända med Syrien är osäkert. Men tusentals människor har släppts ur landets fängelser. Och vi kan jobba på plats.
Och nu går vi mot Gamla stan.
Vi rör oss genom den stora marknaden och in genom gränderna i Damaskus historiska stadskärna.
Vilket ställe?
Du pratar nu om 8000 år i historien.
Kvinnan vi har stämt träff med kommer egentligen från en annan stad, men har rest hit till Damaskus för att träffa oss. I Palestinaavdelningen var hon nummer 2006, men nu får hon använda sitt riktiga namn. Rania.
تعذيب خوف جوع الم اغتصاب.
Hon sammanfattar åren hon satt fängslad med fem ord. Tortyr, rädsla, hunger, smärta, våldtäkt.
كتبت لافتات شعارات الشعب يريد اسقاط النظام.
Rania berättar att hon greps efter att hon hållit upp plakat med slagord mot regimen och gett vård till personer som skadats under demonstrationer. Men det förhörsledarna i fängelset anklagar henne för är terrorism. De påstår att hon sprängt en bro.
Vilket jag aldrig gjort.
De får väldigt lite mat. Vattnet de dricker kommer från toaletten. Rania ristar in sina barns namn på väggen. Och så ett budskap. Antingen dör vi, eller så lever vi. Dörren till cellen har en liten lucka. Och hon och de andra kvinnorna vet vad som händer när någon av vakterna öppnar den.
Mät ösa kummet al-qadara, iftah al-bab. Vad säger Amir?
Det han pekar på en
بس هيك انه تعال تجي لحالك.
موسي كومة.
هاي بتعرف انه على الاغتصاب.
سنة دفلتوك هنا.
En av fångvaktarna beskriver hon som särskilt hänsynslös.
اغتصب وبيعذب وبيقتل جلاد كان اكبر جلاد بالسجن.
Han våldtar, torterar och dödar. Han var den största böden i fängelset, säger hon.
كتير وسيخ. كلام وسيخ وبيغتصب.
Rania berättar att han en gång häller syra över en kvinna framför ögonen på henne. Sen häller han syra på Ranjas fot. Fick du någonsin reda på hans namn?
هذا لانه القبله قلت لهم شو اسمه قالوا لي اسمه ونادوا له هناك يا ابراهيم.
Mannen som vi letar efter.
Bueno.
Var är han?
Välkommen till Skatteverket.
Vi letar efter information om Ibrahim hos svenska myndigheter. Ibrahim.
Ja, vi har 6 stycken folkbokförda i Sverige och sen har vi ett par utflyttade.
Vi går igenom alla med hans namn i Sverige.
Och här har vi en person som invandrade från Somalia 2013.
Nej, det kan inte vara han heller. Vi tar nästa också.
Libanon 2005.
Nej, det är inte heller rätt. Ingen av dem är den vi letar efter.
Det genomförs ju då ett antal polisförhör med min klient. Långa sådana när han får berätta hela sin berättelse och då svara på polisens frågor.
Anna Dahlbom Langley tycker att de har bra bevisning om polisen skulle få fatt i gärningsmannen.
Hans berättelse, den är klar, den är tydlig, den är oerhört detaljrik. Det är inte heller några särskilda motsägelser i hans berättelse. Han kan gå tillbaka till ett visst skeende i berättelsen och berätta då i stort sett likadant, bara kanske ännu mer detaljrikt.
Men efter ett tag kommer polisen fram till att det inte går att komma längre i förundersökningen.
Man kommer ju då fram till att personen inte befinner sig i Sverige och då är det ju svårt att driva det här vidare.
Vi börjar tvivla. Vi hittar inga spår av torteraren i Sverige. Men så får vi höra om en annan person som vi blir nyfikna på. En kvinna som kom till Sverige för ungefär 10 år sedan och bosatte sig i en mindre stad. Var är hon invandrad ifrån?
Från Syrien.
Är hon gift?
Ja.
Hennes man är inte folkbokförd i Sverige. Men hans namn och födelsedatum finns där, registrerat hos Skatteverket. Vad heter hennes man?
Ibrahim.
Vi försöker ta reda på mer om mannen i Damaskus.
Okej, Marcus, nu har vi fått väldigt intressant information. Jag tror att vi har hittat rätt person. Rätt Ibrahim.
Du har hört första delen av Diktatorns svenska krigare. En granskande serie från Kaliber. Reportrar Amar Bitar och jag, Marcus Alfredsson. Den man som pekas ut som torteraren Ibrahim nekar till alla anklagelser och säger att han utsatts för en förtalskampanj. Producent Annika H. Eriksson. Slutmix Melike Meyer.